Och i slaget efter 12 idag diskuterar Anne Levonen, rektor för Vasa gymnasium. Välkommen.
Tack, tack.
Bob Karlsson, direktör för enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen. Välkommen.
Tack.
Och Mikaela Nylander, riksdagsledamot för SFP och medlem i riksdagens kulturutskott. Välkommen.
Tack.
Ja, gymnasiernas finansiering ska ändras. Istället för att som idag baseras på antalet elever ska det i framtiden baseras på flera olika saker. Bland annat antalet utexaminerade, men också hur studenterna placerar sig för fortsatt utbildning, det vill säga på det tredje stadiet, universitet, yrkeshögskolor och så vidare. Mikaela Nylander, varför går staten nu in för en sån här lösning?
No, för det första så hänger allt ihop med nedskärningar. Och jag tycker att kanske det här nya finansieringssystemet i sig självt inte är det stora problemet. Utan det stora problemet är nog de massiva nedskärningar som vi just nu riktar mot hela andra stadiets utbildning. 20% nedskärningar talar vi om. Och för gymnasiernas del så betyder det ganska mycket i och med att grundnivån där vi börjar skära ifrån inte var särledes hög den heller. Men det man vill är att påverka genomströmningen på ett positivt sätt så att gymnasierna i framtiden satsar allt mer på att få ut studerandena helst under 3 år. Men man kan också tänka sig en längre period. Så det gäller nog liksom både morot och piska i den här frågan.
Mm. Anne Levonen, som rektor för ett gymnasium, hur ser du på de här planerna?
Ja, det är många saker som är på gång inom andra stadier och gymnasievärlden idag. Och det här med den här nya resultatfinansieringen så är ju egentligen inte en stor överraskning. För vi har ju nog vetat på gymnasierna att det är på kommande. Det som är det tråkiga här är ju att det är så många förändringar nu samtidigt. Och jag vet att både Bob och Mikaela är medvetna om det här, att vi har ju så många saker samtidigt. Många bollar i luften har vi många gånger sagt här tidigare. Och jag tror ju nog precis som Mikaela säger här att det är nog det här sättet hur vi gör det, så det här att vi ändrar på finansieringen så är kanske inte problemet, utan det är just det att det kommer ju nog att leda till stora förändringar.
Mm.
Ja, det är nog helt klart.
Men Mikaela talar här om både morot och piska. Är det nu riktigt rätt att använda piska redan på 15-16-åringar? Vad säger Bob Karlsson?
No, pressen riktar sig ju inte egentligen mot de studerande i det här fallet, utan nu är det ju anordnarna av undervisningen som här man försöker sporra till studiestödjande åtgärder av olika slag för att förbättra genomströmningen. Det är ju, för gymnasiernas del så är det ju inget större problem den här genomströmningen egentligen, utan det kanske ligger mera på yrkesutbildningens sida. Så att effekterna av den här själva finansieringsreformen tror jag inte att blir så stora för gymnasierna. Här finns många delar som stöder mindre landsortsgymnasier med det här tillgänglighetstillägget. Ja, så att det blir... Jag tror inte att det blir en stor skillnad på det sättet, utan det stora problemet är nog själva nedskärningarna, skulle jag säga.
Mm.
Men här finns också delar i finansieringsreformen som kan ställa till problem, om vi säger det så. Till exempel den här begränsningen till 3 år av basfinansieringen som kan bli problem för studerande med, ska vi säga, aktiva idrottare eller andra konst, musik och så vidare, och studerande som bara av studiesociala orsaker kräver 4 års studier. Det är inte omöjligt att studera 4 år fortfarande heller, men man får ingen basfinansiering för det 4:e året.
Och det är viktigt att komma ihåg att den här basfinansieringen, så som regeringen har fattat beslut om, kommer att vara ungefär 49% av totala finansieringen. Och basfinansieringen, alltså 49%, får man alltså för 3 år. Och sen resterande finansiering får du den dagen man har avlagt då alla kurser i gymnasiet och studentexamen. Så på det sättet finns här det här sporrande elementet, att det här borde ju sporra gymnasierna till att se till att människor skriver studenten och får sina kurser avlagda. För då först får du hälften av den här finansieringen. Men jag tror att det har rått ett litet missförstånd ute på fältet, det vill säga att all finansiering skulle begränsas till 3 år. Och så är det alltså inte, utan 49% får du för 3 år och sen resterande får du den dagen du har avlagt studentexamen och alla gymnasiets kurser.
Men ni talar här om sporrande åtgärder, men det är mest det som ska sporra liksom skolan, upprätthållaren av utbildningen. Hur ska man sporra eleverna då till det här, Anne Levonen?
Jag tror att vi på gymnasierna, precis som här sades också, så egentligen så har vi ju inte ett problem idag i gymnasierna när det gäller genomströmningen. Jag tycker att det är bra att vi pratar om morötter för skolorna och för gymnasierna. Piska så skulle jag ju gärna vilja prata om, därför för att jag upplever att vi i dagens gymnasier jobbar väldigt, väldigt målmedvetet med att stödja våra studerande och att handleda dem till gymnasiestudier, att genomföra och slutföra också. Så att det här just med studerande som hoppar av och avslutar mitt i, så är nog ett större problem, vet vi, inom yrkesinstituten. Jag tror ju att våra studerande behöver ju, det vad de behöver är vuxna som har god utbildning och har god tid och goda möjligheter att stödja och handleda dem. Och vi behöver alltså vuxna pedagoger och rektorer också för den delen som har tid att göra det här arbetet. Och egentligen om vi tänker på hur den här förändringen direkt kan påverka våra studerande, så det där i första hand så skulle jag säga att det indirekt påverkar genom att vi har personal på skolorna som kommer tyvärr kanske att måste sätta allt mera tid på statistikföring och administrativa uppgifter när vi skulle gärna jobba konkret med våra studerande och det här pedagogiska arbetet och det här handledararbetet.
Du talar här om att det ska finnas personal som har tid för eleverna. Samtidigt så är det stora nedskärningar på gång. Är det här en ekvation som går att lösa?
Jag tycker att det egentligen är den svåraste saken är just det här. Att jag tror att den här reformen och de här förändringarna egentligen inte, jag skulle nästan vilja lite avdramatisera det ur våra studerandes perspektiv. Från ungdomarnas perspektiv så tror jag inte att den här finansieringsförändringen egentligen påverkar våra ungdomar så mycket. De kommer inte att nämnvärt se så stora förändringar. De flesta slutför sina gymnasiestudier idag på 3 år. Specialiseringsgymnasier, där har vi en annan situation. Men de flesta studerar på 3 år och ganska liten procent behöver det där 4:e året. Så att lite avdramatisera det här så skulle jag vilja göra just ur deras perspektiv.
Jag tror också att man inte ska överdramatisera. Ja. Och när jag talar om piskan så tänkte jag absolut inte på de studerandena. Utan jag tänkte på det staten gör just nu. Det vill säga man uppmanar till förändring och större samarbete gymnasierna, regionerna emellan och så vidare. Så det är där jag menar liksom att det är från statens håll så kommer den här piskan gentemot anordnarna, det vill säga kommunerna. Men jag tror också att det stora problemet här är faktiskt nedskärningarna. När man talar om nedskärningar på 20% så talar vi om enormt stora nedskärningar. Och då kommer det nog att betyda det att gymnasierna måste fundera på det här, att hur kan man göra saker och ting på annat sätt i framtiden? Och var kan man samarbeta? Var kan man göra saker och ting tillsammans effektivare och rationellare och så vidare? För att statens nedskärningar är massiva och det är klart att nästa regering kan förstås fatta andra beslut. Men när man tittar på de ekonomiska nyheterna och prognoserna som duggar tätt här så inte finns det nu riktigt någon ljusning i sikte.
Mm. Här är ett osäkerhetsmoment som införs samtidigt, och det är det att man övergår från en finansiering som baserar sig på tidigare förverkligade kostnader och nu övergår till en direkt finansiering som baserar sig på statsbudgeten egentligen. Ja. Och det där visserligen ämnar man införa en sorts index som höjer de här anslagen. Men de är i alla fall beroende av årligen beslut som fattas årligen och inte på de kostnader som uppstår i verkligheten. Och här har vi ju från början en väldigt låg kostnadsnivå på gymnasierna. Av många orsaker så har kostnaderna lyckats hållas låga för gymnasieutbildningen. Och det här är ett sådant osäkerhetsmoment som drabbar anordnarna.
Ja, och det ska vi säga att om man tittar på vad som har hänt med yrkeshögskolorna, med universiteten, som redan har det här budgetfinansierade systemet. Att det är beroende av hur mycket pengar staten anvisar. Och så vet vi också att det här indexet som vi har lovat både universiteten och yrkeshögskolorna, vissa år så har vi fryst det helt. Och vissa år har de fått det bara halva och så vidare. Så att Bob Karlsson har alldeles rätt. Det ingår många osäkerhetsmoment här. Och då handlar det dels om förstås statens ekonomiska situation som helhet. Och sen förstås också den politiska viljan. Vad är det man vill satsa på de knappa resurser vi kommer att ha?
Jag vill ännu stanna kvar här vid eleverna. Bob Karlsson, du talar om studiestödjande åtgärder. I de här nedskärningstiderna, vilka skulle de åtgärderna kunna vara?
Förutom studiehandledning, den som är inplanerad, så handlar det ju om handledning överlag. Lärarens handledning av sina studerande i klass, i utanför klass och så vidare. Att stödja och hjälpa till att klara av studierna överlag, men framförallt då kursen, att avlägga kurser förstås. Det är den där som den första och närmaste studiestödjande åtgärden kommer in på studerandenivå. Att man där får en god handledning av varje lärare.
Vi hade en nyhet på det här temat på Svenska Yles webb för några dagar sedan, och där har det kom en kommentar av signaturen Bekymrad student som skriver så här: finansiering baserad på prestationer kan man till viss del förstå på högskolenivå där en viss sållning skett och elevunderlaget är nationellt. Således är något som högskolan själv direkt kunnat påverka med antagningen. På lokal nivå kan inte samma sållningsprocedur ske, och således blir det lokala elevunderlaget mera styrande än lärarnas prestationer. Och det här ger då enligt den här signaturen Bekymrad student upphov till en ond cirkel. De skolor som klarat sig sämre får minskad finansiering, vilket riskerar ytterligare försämra kvaliteten på utbildningen. Och då kan det uppstå sån här elitskolor, tror den här signaturen. Anne Levonen, vad säger du om det?
Det, är väl
det blir mer ojämnt.
Ja, det är ju det här att ja, det jag tror nog att det finns en rädsla för det här. Och nu är det ju så att gymnasierna, det står i vår läroplan och det är viktigt att poängtera att gymnasierna är ju egentligen en skolform idag som ska vara, alla är berättigade, ska ha en möjlighet. Och vi tar ju emot studerande också som har diagnoser och kommer kanske med sämre förutsättningar att klara sig. Men de ska också få komma till gymnasiet. Och där har vi just behov av att sätta in extra handledning och stöd och hjälp. Och de ska också få gå gymnasiet utgående från deras förutsättningar. Och då när vi tänker att vi har en sån här prestationsbaserad del där vi tittar på slutresultatet, och kanske just också om jag tänker på den här finansieringen för det här fjärde året, så skulle ju vara jätteviktigt att vi kunde ha kvar också för den här kategorin av studerande, eftersom vi uttryckligen gymnasiet ska ta emot dem. Det finns nog den där risken, för att återgå till din fråga, att om vi tänker på att vi ska se 47% av finansieringen ska höra till den här, kommer från den här prestationsbaserade delen, och den grundar sig just på de här slutresultaten, så visst finns det en risk här att man då får mera pengar till skolor som bara tar emot högpresterande studerande.
Mm. Men slutresultatet här är ju då en studentexamen, och det måste ju ändå vara målet. Det är ju inte graderat enligt vilken typ av betyg man har i studentexamen. Nej. Utan det är en examen som räknas.
Plus antalet att du har avlagt alla kurser.
Ja.
Just det.
Ja. Den delen som man kan diskutera här är den här återstående 4% lite, att där man då ska beakta också hur man placerar sig i fortsatta studier. Och där finns det ju stora regionala skillnader redan på tillgänglighet. Men också det som Anne Levonen var inne på, att tar man in till gymnasiestuderande med ett medeltal på 9 från grundläggande utbildningen, så har man knappast svårigheter att få ut studenter som också placerar sig till universiteten. Att där är skolans insats, jag tänkte säga obetydlig, det är den inte, men den är inte avgörande. Medan den kan vara avgörande för ett gymnasium där man tar in studerande med väldigt lågt medeltal från grundläggande utbildningen. Men redan den här tillgängligheten till universitetsstudier så påverkar hur studerande söker sig vidare till den här typen av studier. Så att det är klart att det finns en liten del av det här som Anne sa, att de som har redan goda gymnasier kommer att få bättre finansiering också framöver. Men det är alltså den här lilla 4% som det handlar om, alltså av finansieringens totala belopp.
Och jag tycker att det är viktigt när vi talar om den här 4% nu, som, vad heter det på svenska, effektbaserad finansiering. Så där finns 1% som alltså är studerande respons. Det vill säga,
det
hur tycker... Ja, och jag tycker att det är viktigt att få in det här, för det har vi redan inom högskolesektorn. Där har det redan en betydelse vilken respons studerandena ger. Och här är det just att om man verkligen vill nu tala om studerandena, så tycker jag att det här är ganska viktigt. Och nu vet vi ju inte riktigt exakt hur det här kommer att utformas. Men den respons studerandena ger, vilket stöd de har fått och så vidare, så kommer att ha effekt på finansieringen. Och jag tycker att det är ganska viktigt inslag i hela den här finansieringsreformen, att man nu tar med studerandenas respons.
Ja, jag vill kommentera den här responsen från studerande. Och det är ju, om jag har förstått saken rätt, så är det respons från utexaminerade studenter. Eller är det studerande i skolan? Det kan ju hända att det är både och eventuellt. Men jag vet att universiteten så söker man också efter utexaminerade studerandes åsikter. Och det har jag förstått att det är en god tanke. Jag tycker att det är väldigt positivt att man söker också de här huvudpersonernas åsikter. Det är jättefint. Mm. Men hur det här ska genomföras så att det verkligen fyller sin funktion. Rent praktiskt, så det återstår att se. Jag vet att här i Vasa universitet så är det personer som jobbar heltid med att få de här responserna, och för att få en tillräckligt stor procent. Att det är ett jättestort arbete. Det behöver inte betyda att det blir samma hos oss på andra stadier. Men det, för att återgå lite till det här att en del av de här förändringarna kommer ju att kräva mycket av personalen, vi som jobbar i gymnasierna. Jag tror att det blir ganska små förändringar för våra ungdomar, och det är bra, därför för att det är de som är de viktiga här. Vi ska ha en bra gymnasieutbildning i framtiden också. Men vi måste ha vuxna som orkar och ska klara av den här förändringen.
Och därför är jag orolig för de här nedskärningarna, vilka effekter de kommer att ha.
Precis.
Och jag tycker att det värsta som skulle kunna hända nu är att regeringen inte skulle genomföra den här finansieringsreformen. För nu har den här lagstiftningen varit på utlåtande rond, och tanken är den att man ska fatta beslut nästa vecka vilken proposition man kommer att avge till riksdagen. Och det värsta skulle vara om man inte skulle kunna nu genomföra den här finansieringsreformen, utan det enda vi har är nedskärningarna. Att jag tror liksom att gymnasierna och yrkesutbildningen behöver ändå den här finansieringsreformen för att på något sätt klara sig genom de här nedskärningarna. Och sen ska vi komma ihåg att vi har också en annan process, det som Anne Lemonen talar om här, att det händer just nu mycket. Hösten 2015 ska anordnarna lämna in tillståndsansökan till undervisnings- och kulturministeriet. Vem ska få ordna gymnasieutbildning i framtiden? Och här måste man ju också föra den här regionala diskussionen och prata sig samman, för det finns vissa kriterier som har utarbetats på nationell nivå. Och då måste man titta att vilka gymnasier har förutsättningar och vilka kommuner har förutsättningar att få det här tillståndet. Och då behövs det liksom en större diskussion än bara inom den egna kommunen.
Det har vi ju här i Österbotten, så är det ju flera parallella sådana här diskussioner på gång. Anne Lemonen är mycket delaktig i dem också. Det här att skolorna blir större, att enheterna blir större, upprätthållarna ska vara stora och starka. Är det positivt eller negativt mot bakgrund av de här ändrade finansieringsgrunderna, ska vi säga, som en helhet?
Som jag säger, det kommer att vara mycket utmanande att driva, alltså på lokal nivå, att hantera de här reformerna samtidigt där. Både en finansieringsreform, en strukturell reform, och så får vi också då små förändringar i själva läroplan och infördelning. Den påverkar inte så mycket här, men det här att veta utfallet av en strukturell reform, vad betyder den i finansiering? Och omvänt då, att hur påverkar det här finansieringen i egna lilla gymnasiet och nedskärningarna då framför allt, att hantera det, att vilken är rätt strategi på kommunnivå, att ska vi samarbeta, ska vi försöka fortsätta på egen hand och så vidare, att fatta de där avgörandena där är väldigt svårt, och många reformer är samtidigt, att personligen så skulle man ha hoppats att de kunde ha gått efter varandra, att en strukturell och en finansieringsreform eller omvänt, men att de genomförs samtidigt så är det synnerligen utmanande att hantera.
Ja, det är ju som med de flesta andra stora statliga reformer som är på gång just nu, så gäller det också här att det är väldigt stora förändringar på väldigt kort tid. Tanken är ju att det här alltså ska då börja gälla redan om ett par år. Hinner man med på skolfältet, Anne Levonen?
Det är nog en bra fråga. Det är ju jätteviktigt att våra lärare och våra studerande får arbetsro. Och just nu när de här alla förändringarna kommer samtidigt. Vi levde ju väldigt länge i den tron att läroplansprocessen på gymnasierna skulle skjutas fram en tid. Men nu fick vi timplanen godkänd då, och vi vet att den här nya läroplanen för gymnasierna ska träda i kraft 2016 redan. Så visst finns det en viss oro här att ska vi hinna med allting här. Samtidigt så, det egentligen är så här att det är både bra och dåligt, därför att om vi skulle ha många olika reformer och förändringsarbeten som avlöser varandra, så skulle det ju vara en väldigt lång period av förändringar. Nu kommer de alla samtidigt och det tar nog väldigt mycket energi, och jag är lite rädd för att vi har en del som just emellanåt kanske kastar in handduken och tänker att det här inte blir till någonting. Men fördelen kan vara det att om vi får de här samtidigt och det blir någorlunda bra slutresultat, så får vi sedan en arbetsro efter det. Istället för att hela tiden göra den här saken färdigt och så börjar vi med följande. Och det skulle ju inte vara lyckat det heller. Så det finns både för- och nackdelar.
Jag förstår Anne Levonens oro här, och själv hade jag jättegärna sett att läroplanerna skulle kunna träda i kraft första i 2017, det vill säga ett år senare. För att det är ganska, nu har vi timfördelningen och nu börjar vi utarbeta de nationella läroplansgrunderna. Och sen har vi det lokala arbetet. Så att jag förstår den här oron, men det var inte möjligt att nå enighet kring det här. Så jag tycker att Anne Levonen har en alldeles utmärkt inställning att nu måste vi göra det här, det kräver mycket, men sen måste vi få arbetsro. Så att jag tycker liksom att attityden är rätt just nu, med tanke på att vi har mycket på gång och det kommer att kräva mycket av gymnasierna och lärarna.
Jo, det var vi borde göra så här på hemmaplan var och en, att vi borde fundera på vem gör vad. Vilken av reformerna, vad hör till rektorerna, vilken del av det här arbetet ska våra lärare delta i. Och genom en bra och klar och tydlig arbetsfördelning så hoppas jag att vi alla ska känna oss trygga i det här arbetet och att vi ska få ett bra slutresultat. Och samarbete är ju jätteviktigt här.
Det blir ju väldigt bråttom med den här strukturbiten att hitta den form som man vill fortsätta med, för det är ju ett arbete som ska göras tillsammans då i så fall, om man väljer att gå in för en gemensam anordnare, kanske också en gemensam läroplan och så vidare, att man gör vissa frågor, så löser vissa frågor tillsammans och inte var och en jobbar skilt för sig. Och tidtabellen där är ju, som Mikaela sa här, hösten 2015 så ska det vara klart, att i praktiken har vi ett halvår på oss här efter nyår att fundera klart att hur ska vi ha det i vår region. Och där är det ju inte så lätt alltid. Det är väldigt viktigt för speciellt mindre orter att ha utbildning på andra stadier i egen regi, åtminstone att man har det på orten. Och det kan inte de här nedskärningarna garantera. Strukturreformen eller finansieringsreformen hotar inte att man har ett eget gymnasium, men nog kanske de här nedskärningarna, och det blir tuffa tag.
Jag tror att det är jätteviktigt nu att när den här så småningom då kommer till riksdagen, den här själva strukturlagen där man definierar villkoren för att få anordna tillstånd och så vidare. Så jag tror att det är oerhört viktigt att undervisnings- och kulturministeriet är tydlig i dialogen med regionerna, med kommunerna. Vem har möjlighet att få anordna tillstånd? Vem har inte? För att annars så kommer vi nog att ha ganska intensiva politiska diskussioner på regional nivå. Och jag tycker att det rent av är undervisnings- och kulturministeriets skyldighet att vara tydliga här. Vem har förutsättningar? Vem har inte? Och vad ska vi dra för regionala slutsatser av det här? Vem ska hösten 2015 lämna in de här tillstånden? Så där hoppas jag verkligen att ministeriet bär sitt ansvar.
Det är sant, kriterierna är inte riktigt tydliga där i lagförslaget. Att man kan avläsa därifrån att är vi på det torra eller måste vi fusionera med någon?
Precis, och det är det som är problemet. Och då tycker jag att i den här dialogen nu som måste påbörjas vid årsskiftet, så måste ministeriet vara mycket tydlig. För att annars så kan det hända att vi helt i onödan slåss på regional nivå i frågor liksom som ministeriet kanske redan har ett svar på. Att kan man, hur ska man tolka vissa kriterier och så vidare.
Och med det avslutar vi dagens debatt i slaget efter 12. Jag tackar debattörerna Mikaela Nylander, Bob Karlsson och Anne Levonen. Mitt namn är Filip Sten.